året som gått.
Mitt konunganamn skall vara Karl den 16 Gustav. Min konungatitel, Sveriges konung. Mitt valspråk för Sverige i tiden.
Kära pappa.
Jag talar för min fru.
Minns kungen hur det kändes vid konseljen när kungen skulle tillkänna ge sitt valspråk och officiella titel?
Faktiskt så minns jag inte så mycket just av den händelsen, märkligt nog. Det var, man var väl kanske så stressad och så spänd. Så just de där minuterna i konseljen har jag på något sätt förträngt. Men det är klart att allt det andra runt omkring det kommer ju självfallet ihåg. Och självfallet när det fick ta emot alla människorna utanför från balkongen. Det är klart, det var en fantastisk känsla och värme. Och det hjälpte ju. Det kände man att man fick ett stöd från svenska folket. Och det, för att komma ur den första ganska dramatiska upplevelsen i början.
Här på Stockholms slott och utställningen Kungen 30 år i fokus så kan man följa hans 30 år som regent. Det var ju 1973 som han blev Karl den 16 Gustav, Sveriges konung. 2003 blev ett år då det kanske inte direkt stormade men ändå blåste snåla vindar kring vårt kungahus. Skvallerpressen presenterade ständigt nya braskande löpsedlar, framförallt om kungabarnen. En del av dem visade sig vara helt osanna. Och monarkins vara eller inte vara löd frågan. En majoritet av våra riksdagsmän sägs vilja avskaffa den. Och många ställer sig frågan, vad gör egentligen kungafamiljen för våra skattepengar?
Statsbesök. Tre intensiva dagar, en av de mer omfattande officiella plikter som kungaparet har. Under 2003 genomförde kungafamiljen totalt omkring 1000 enskilda uppdrag som våra skattepengar bidrar till. Ett statsbesök kan betraktas som en slags bekräftelse på två länders goda relation, i det här fallet Sverige och Jordanien. Det var i början av oktober som kung Abdullah och drottning Rania kom till Sverige. Även om kungen och drottningen är det officiella värdparet vid ett statsbesök så tar den övriga familjen en allt större del av representationen. Alla tre barnen, Victoria, Carl Philip och Madeleine och prinsessan Lilian fanns med vid flera av de obligatoriska delarna av det jordanska statsbesöket. Vi hade stämt träff på Stockholms slott med alla tre ungdomarna strax före jul, men influensan hade drabbat både Madeleine och Carl Philip.
Jag var halvrisig där under Nobel, men ja, nu är jag återhämtad, men jag vet inte. Det går väl sin gilla gång, antar jag.
Det här med de officiella uppdragen, är det så att ni alla tre syskonen nu tar en allt större del av dem?
Ja, absolut. Men samtidigt så är ju det här en balansgång mellan det är att man ska försöka utbilda sig också. De studerar ju båda två på heltid. Så det, man måste ju prioritera det, och det tar ju sin tid som sagt. Så det blir inte så mycket över till det officiella, samtidigt som det finns ju självklart givna saker som man bör vara med på. Men man försöker prioritera studierna. Och jag kan vara en stolt syster och säga att det har gått väldigt bra för de två. Jag är jättestolt över dem.
En exotisk främmande fågel på Kirunas flygplats. Förmodligen första gången ett kungligt plan från Jordanien landat så här långt norrut. Och ett exotiskt avbrott i ett annars ganska strikt reglerat statsbesök med korteger, mottagningar och middagar. Men det finns alltså möjlighet även till mjukare programpunkter. Här ovanför polcirkeln hamnade den något reserverade treåriga prinsessan Salma öga mot öga med sitt livs första ren. Det måste ju vara exotiskt. Det var drottning Ranja som gärna ville besöka norra Sverige, och avstickaren norrut fortsatte i exotismens tecken. Det som man möjligen i form av små kuber kyler drycker med i Jordanien, det bygger man hela hotell av i Sverige, åtminstone i Jukkasjärvi. 3000 ton is från Torne älv utgör byggnadsmaterial till världens mest säsongsbetonade hotell. I mitten av april började tina. Hotellet smälter bort och rinner långsamt tillbaks ner i älven. Så här långt norrut förekommer oftare himlafenomen än söderöver, bland annat norrsken. Det kan vara ett skäl att lyfta blicken uppåt, att närmare studera rymden, och är en bidragande orsak till att Institutet för rymdfysik ligger just här. Victoria höll sig lite i bakgrunden under statsbesöket, men det här är en del av hennes praktik inför egna framtida statsbesök.
–14 juli och födelsedagsfirande på Soliden på Öland. Som vanligt med uppvaktning, presenter och sång. I år var det 25:e gången som Victoria-stipendiet delades ut– –till en idrottare som utmärkt sig speciellt under året.
Så, Magdalena!
Tidigare stipendiaten Magdalena Forsberg överlämnade blommor. För i år var alla tidigare stipendiater inbjudna tillsammans med årets mottagare– Carolina Klyft.
Vi börjar komma i ordning där nu.
Ett imponerande idrottslag.
Nästa år är kronprinsessan lika gammal som kungen var när han blev kung.
Ja, vi konstaterade faktiskt det här igår kväll, pappa och jag. Jag om ett år är samma ålder när pappa då var tvungen att ta över.
Precis.
Och det är väldigt svårt att föreställa sig. Helt klart, även om att jag har nog en kanske haft en bredare utbildning på många olika sätt i ett lugnare tempo, samtidigt som pappa då var tvungen att fokusera på andra saker.
Precis. Ja, vi får hoppas att det ligger långt fram i tiden.
Det gör det.
Min Bernadotta brukar bli 150 år gammal allihopa.
Ja,
så
att... minst.
Kronprinsessan, Hylingsång på födelsedag. Jag må leva.
Jag
Jag tycker att kronprinsessans utbildning verkar väldigt genomtänkt och väldigt...
Vi försöker.
Men tror hon att pappa kungen fick samma uppbackning när han var yngre? Eller har han blivit klokare med åren med?
Det är ju nya tider, men sen också självfallet har det ju väldigt mycket med att göra att... pappa hade ju kortare tid att förbereda sig inför... Ja, framtiden som då låg och inför hans fötter med betydligt större ansvar inom nära horisonten, vilket gjorde att han kanske inte hade den möjligheten tidsmässigt att ägna sig åt så många olika saker. Mm. Medans att jag då har ju föräldrar som är starka och friska och som gör att jag då kanske kan just fokusera mer på utbildning och kanske också till och med lite mer vad mitt personliga jag.
Har du gjort en kram? Vad gör den på mig då? Du ser likadan ut som dig.
Kronprinsessan måste ju mötas av ändlöst mycket kärlek. Hon är ju så omtyckt.
Jag möts av väldigt fina leenden och vinkningar och barn med teckningar och så. Det är jätteroligt. Och det är ju sånt som man tänker tillbaka på kanske när man är trött och det kanske inte går så rätt jämt. Och då är det ju sånt som är viktigt då.
Mm. Kronprinsessan träffar ju inte bara trevliga människor utan också en del svin. Jo, men vi har bildbevis.
Kolla på dem. De är ju hur snabba som helst.
Och många var det. Ett tusental grisar födde lantbrukare Magnus Börjesson upp här på Högåsa gård nära Vreta kloster. Och här odlas också 260 hektar spannmål. Besöket ingick i Victorias utbildning och praktik inom det svenska jord- och skogsbruket.
Det är ett besöksprogram som kommer att omfatta både då mjölkproduktion som var igår till idag då grisuppfödning, kravmärkta sådana och allt från fårskötsel och skogs- och spannmåls. Så det är kul. Mm.
Jag ska inte säga att kronprinsessan är våghalsig, men är det aldrig så här att det kommer liksom nej, här går gränsen, det här törs jag inte?
Jo, men än så länge har det inte varit sådana förslag. Men det gör det säkert.
Jo, men det här är i alla fall att ploga och folk står och tittar på det. Man kan ju göra bort sig.
Ja, men det gör man jämt. Det har jag vant mig vid.
Ett 50-tal journalister, även från finska, franska, tyska och ryska massmedier, följde en del av Victorias utbildning på SwedeInt, där Försvarsmakten utbildar personer som ska jobba med internationella fredsbevarande insatser, men även kunna delta i icke-militära sammanhang, bland annat vid naturkatastrofer.
Det är en allmänt matnyttig övning och utbildning och som jag sa, sjukvård, det borde ju alla kunna till den här graden egentligen. Kanske inte när det gäller skottskador, men ja, bilolyckor och så vidare. Det är nyttiga saker man får lära sig. Och det känner jag överhuvudtaget, att det man lär sig inom försvaret är ofta sånt som man kan använda sig i det civila och i alldagliga.
Och hur känns det att bo med andra människor på ett dokument?
Bra.
Enbart bra?
Ja, det är faktiskt ett jättebra gäng. Det är jättekul ihop. Det är indelade i 4 grupper. 10-11 man. Och det har varit jättegivande. Jag tycker det är tråkigt att det är så kort tid kvar.
Är den militära utbildningen avslutad nu?
För den här tidsperioden, ja. Men som sagt, försvaret har väldigt mycket att lära ut. Och det är en fantastisk utbildning. De har väldigt hög kompetens inom väldigt många områden. Så att jag hoppas att jag kan få ta del av fler övningar. Och särskilt tycker jag och känner också att Sverige är ju väldigt är med i många situationer ute i världen och så vidare just när det gäller krishantering, fredsbevarande och så vidare. Och då känner jag att det är viktigt att jag vet vad de svenska trupperna ställs inför, vilken utbildning de har, vad det är som händer. Jag menar, vi diskuterar väldigt mycket olika konflikter som har varit i historien, erfarenheter, förebyggande, varför gick snett, vad som gick rätt och så vidare. Så att det är väldigt väldigt givande.
Ja, det var i augusti som kungaparet och kronprinsessan besökte Finland. Det var kungens fjärde statsbesök där. Det första var hos president Kekkonen redan 1974. Finnkampen i all ära, men hattparaden den första dagen vann de svenska damerna överlägset. Inte ens den finska presidenten bar hatt. och därefter togs seden dit man kom. Hattarna av. Att de tre svenska kungligheterna skulle komma på besök till Helsingfors var det nog inte många som hade missat. För redan innan ankomsten skrevs det rubriker och löpsedlar om framförallt Victoria och Daniel. Och på nattredaktionen på tidningen Ilta Sanomat hade man tidigt bestämt sig för vad morgondagens huvudnyhet skulle vara.
Kan du förklara hur det kan komma sig att svenska kungafamiljen och då framförallt kronprinsessan Victoria är så oerhört populära här?
Ja, vi har undrat också det, men jag tror att vi kanske har längtan efter något sådant vi aldrig har haft. Eller det har varit så länge vi var en del av Sverige. Men det är kanske något sådant liv man i republiken kan bara... Vi är kanske lite avundsjuka och kan följa lite, inte så nära, men via tidningar det går bra.
Mottagningsceremonier på presidentens slott och utbyte av gåvor. Kungaparet fick en kaffeservis i finskt risporslin. Och på kvällen bjöd president Halonen och maken doktor Pentti Arajärvi på galamiddag på slottet. Med på middagen var också företrädare för Finlands politiska elit och det ekonomiska och kulturella livet. Till efterrätt bjöds på mos på frusen maskros, amerikanska blåbär och smultronsås. Till bordet hade Victoria presidentens make. Som sagt, mest uppmärksamhet fick nog Victoria. En ledarskribent i en av Finlands ledande dagstidningar skrev, inte utan viss ironi, att de flesta finska tanter vet mer om de svenska prinsessorna än de vet om sina barnbarn. Finlands egen tidningskung Aatos Erkko tog emot vid ett besök på Sanoma-huset. Här skulle en fotoutställning med verk av unga finska och svenska fotografer öppnas. Inte genom att klippa band, utan naturligtvis så här. Och sen så bar det snabbt vidare till en bokhandel och fler vinkande beundrare.
Very excited to be here. Thank
Olika helikoptrar anlände Victoria och kungaparet till Fredrikshamn, eller Hamina som det heter på finska, nära den ryska gränsen. Ungefär hälften av Fredrikshamns 22 000 invånare var på plats längs gator och torg.
Varför är svenska kungafamiljen så populär i Finland?
Vi har inte kung här i Finland som de är så vackra. Jag tror att det viktigaste för barnen är prinsessa Victoria.
Vet du varför?
Kanske det är sagorna och allt sånt som barnen, de känner prinsessan bäst.
De flesta säger att Silvia är vacker, hon har otroligt vackra ögon. Och Victoria, hon heter Lein. Också trevliga, men jag tycker om kungen. Jag har alltid tyckt om honom, ända för det som han var liten.
Hur kommer det sig något speciellt?
Mm, det är speciellt med det att han riknar min bror.
Och det var också här i Fredrikshamn, efter finska krigets slut, som freden mellan Ryssland och Sverige undertecknades 1809. Senast stadsborna i Fredrikshamn fick besök av en svensk kung var 1783, då kusinerna kejsarinnan Katarina den Stora och Gustav den Tredje träffades här, pratade politik och åt utsökta middagar. Vägg i vägg med presidentens slott nere i södra hamnen ligger Sveriges ambassad, en kopia av Stockholms slott, fast lite mindre förstås. Här bjöds på gårdsfest i svensk regi för flera hundra specialinbjudna. Och här ser vi ambassadören själv. Och på kvällen bjöd man på middag. Och då slank en och annan katt in bland hermelinerna.
Ja, nu har vi ju sett under de här två dagarna hittills att kungafamiljen är oerhört populär i Finland. Nu får du förklara, vad tror du det beror på?
Men det är det att två ord som ju inte hänger ihop är Finland och glamour, kan man säga. Och vi behöver också vackra saker, vi behöver också liksom en förhöjning av vardagen, tror jag. Så att finska folk är ju mycket lyckliga med sin republik, men ändå adopterar kungaparet som sin styrkung och styrdrottning, tror jag.
Ett besök till Jyväskylä blev det också. Staden grundades för 166 år sedan på en gammal marknadsplats. Och det var också här som arkitekten och formgivaren Alvar Aalto gick i skola. Det här är hjärtat av sjödistriktet. Och trots att vädret gjorde att gästerna stannade inne i båtvärmen så var det gott om vinkande människor överallt.
Hur känns det att bli mött av jublande folkmassor så här varje dag på varje ställe?
Jo, det är trevligare än om det var tvärtom, måste jag säga. Nej, men det är klart att det är väldigt skojigt att vara här i Finland och för fjärde gången och få det här mottagandet som vi har fått på varje plats.
Men har ni haft möjlighet att läsa finska tidningar? Det är ju alltså inte två sidor, det är 5, 6, 7, 8 sidor med bara bilder och text.
Bilder går bra, men går inte att läsa.
Det är svårt det är att läsa mig. Det finns ju de tidningar på svenska också i Finland. Och det som jag tycker är så fantastiskt är att det är ju inte vårt privata besök. Vi representerar ju Sverige och den värme som många finnare känner för Sverige. Det möter man överallt och det är fint.
I Sverige, vi har ju bara en kronprinsessa. Du kan ju inte jämföra det med någon annan. Men när vet man om man är en bra kronprinsessa eller inte? Kan man lite tillbaka och tänka att idag jag var en riktigt bra kronprinsessa?
Jag vet inte, det får nog andra avgöra. Jag vet inte.
Jag tänkte, när Karl XII var 26 så hade han erövrat halva Europa. Liksom, och,
ja, det har jag ju inte gjort då.
Du har inte så erövrat Åland ännu. Vi väntar.
Ja, nej. Ja, det är svårt. Jag vet inte. Men jag hoppas att... Att jag levt upp till människors förväntningar. Det hoppas jag är bra betyg. Mm. Ja, det är ju väldigt mycket klippa band kanske man kan säga. Men det är ju bara det lilla om man så säger.
Det var en stor svensk delegation som reste till Sverigeveckan i Sankt Petersburg i slutet av april. Det var utställningar och seminarier om allt från kultur och turism till utbildning, forskning och miljö. Ett 40-tal programpunkter, varav Victoria hann med ett 10-tal. Bland annat en utställning av historiska kartor i arkitekternas hus. Kartor som till stor del kom från svenska arkiv och som berättar om Sankt Petersburgsregionen där också Sverige varit närvarande. Här låg bland annat den svenska fästningen Nyenskans som erövrades av tsar Peter 1703 och det var inledningen till grundandet av Sankt Petersburg.
Här låg den. Och också staden Nyenskans.
Sankt Petersburgs skyline domineras av byggnadskranar. Stan genomgår en omfattande ansiktslyftning, ett tecken på ekonomisk tillväxt. På Eremitaget, ett av världens största konstmuseer, invigdes en utställning med svenskt glas under Sverigeveckan. Glas och kristall är ju ett exempel på sånt som utländska turister gärna köper i Sverige. Och av de turister som besöker Stockholm är det faktiskt numera ryssarna som spenderar mest pengar i butikerna. Här fanns flera av Sveriges mest framstående nutida glaskonstnärer representerade, men också gammalt hantverk. Ett av föremålen som Eremitaget gärna ville ha med är den så kallade tsarskålen i kristall. Den beställdes av tsar Nikolaj den andre och tillverkades på glasbruket i Kosta 1897. Utställningen Svenskt glas pågick på Eremitaget en bit in i juli. En annan typ av svensk design visades på Universitetet för teknologi och design. Här återknöts till gamla svensk-ryska traditioner. Företagen LM Ericsson och Alfa Laval, som de hette på den tiden, är bara ett par av de svenska företag som etablerade sig i Sankt Petersburg redan innan ryska revolutionen. Och Alfred Nobel är uppvuxen här och han utförde sina första experiment i Sankt Petersburg. Svensk ingenjörskonst smäller högt. Vetenskap, forskning och industriell utveckling är områden där Östersjöregionen med Sankt Petersburg som ostligaste utpost av många anses ha goda framtidsmöjligheter.
Det är en väldigt viktig region. Vi behöver varandra. Men framförallt har vi mycket historia gemensamt. Och ja, vi är ganska lika på mycket, vilket kanske inte många tänker på. Men sen också får man ju hoppas att det här bär frukt i vidare samarbeten.
Det fanns också utrymme för lite mer privata programpunkter för Victoria, bland annat ett återbesök på Eremitaget. En skattkammare i kolossalformat, oändliga salar fyllda med dyrbarheter. Det är väl inte direkt vetenskapligt belagt, men det sägs att skulle en besökare ägna en minut åt varje enskilt föremål skulle det ta 40 år att gå igenom Eremitagets samlingar. Ett par mil utanför Sankt Petersburg ligger Tsarskoje Selo, tsarens by. Här ute på landet bodde tsarfamiljerna på 1700- och 1800-talen. Det här är Katarina-palatset, 365 meter långt. Själva sinnebilden av makt och rikedom. Men efter den tyska ockupationen under andra världskriget var Katarina-palatset fullkomligt raserat. Efter kriget inleddes en omfattande renovering som fortfarande pågår. Väggar och tak har byggts upp och all utsmyckning återskapas. Det är svårt att föreställa sig att de ursprungligen så praktfulla salarna var så fullständigt lagda i ruiner.
Ja, men titta.
Så var det kriget där. Nej, tack.
I Tsarskoje Selo ligger också Fjodorovskij-katedralen, en av Rysslands många återuppståndna kyrkor. Den byggdes 1912 och var den sista tsarfamiljens kyrka under åren fram till ryska revolutionen 1917. Efter revolutionen förde katedralen en tynande tillvaro och den stängdes under den sovjetiska antireligionskampanjen på 1930-talet. Efter det lär den bland annat ha använts som potatiskällare. Katedralen skadades också under den tyska ockupationen och så sent som 1984 låg den fortfarande i ruiner. Men 1991 återlämnades Fjodorovskij-katedralen till den ortodoxa kyrkan. Sedan dess har det pågått en omfattande återuppbyggnad med hjälp av frivilligt insamlade medel. Och det var inte utan en viss stolthet som katedralens föreståndare, fader Markell, tog emot det kungliga besöket från Sverige. Både Madeleine och Carl Philip har studerat på heltid under 2003. Madeleine har pluggat konsthistoria och Carl Philip grafisk design. Men de har ändå haft tid att delta i det officiella arbetet. Ett obligatoriskt uppdrag för en hertig av Värmland måste vara att närvara när något av det mest värmländska som finns fyller 50. Folklustspelet Värmlänningarna. Vid jubileer ska det klippas band, men det här var nog premiär för en helt ny typ av klippning.
Alltså, jag vet inte, jag tänkte att vi skulle få klippa detta banor. Vi gör det samtidigt då, som du säger, att det är invigt. För det är väl så det brukar göra, eller? Ja, vad bra.
Här inviger vi.
Värmlänningarna.
Ja. Värmlänningarnas 50-årsjubileum.
Och det är ett sant nöje att få stå här den här dagen och vara med om invigningen av den här fina bron.
Härmed inviger jag bron vid Ekshärad.
Mer traditionell bandbredd var i Ekshärad när den nya bron över Klarälven invigdes. Alla tre barnen har tilldelats varsitt hertigdöme. Carl Philip har Värmland, Victoria är hertiginna av Västergötland och Madeleine hertiginna av Hälsingland och Gästrikland.
Det är någonting man utvecklar, självfallet, som Carl Philip som har en stuga i Värmland som han fick ett doppresent av. Hela Värmland, det är självklart någonting som han utnyttjar och älskar och trivs i Värmland väldigt väl. Och samma sak gäller för mig i Västergötland. Det är någon speciell relation som man utvecklar med länet. Så är det med landskapet.
Nu är ni ju tre syskon som också är tre väldigt, som befinner er i en väldigt exklusiv grupp onekligen. Har ni nytta och glädje och stöd av varann i den roll ni har?
Ja, självklart som syskon så har man ju alltid varandra. Även om man tär på varandra också, ganska ofta. Men det är självklart ett stöd, det är det. Och nu är det så att vi befinner oss i samma situation också. Där det är på något sätt särskilt viktigt att ha varandra. Man har ju precis gått igenom tonåren då man kanske inte alltid är på samma sida. Men det blir bättre även där. Och vi är ju tre väldigt starka olika individer. Vilket är roligt också.
Men när ni pratar om det här, om ni nu gör det så direkt. Vad pratar ni om?
Så direkt brukar vi inte prata om. Inte om våra roller så. Utan det är snarare självklart man söker råd och erfarenheter också hos varandra i olika officiella situationer till exempel. Och ja, kompletterar med idéer och som sagt, stöd är ju viktigt. Man har inte så många andra man kan använda som bollplank.
Ibland passar uppdragen extra bra. Carl Philip pluggar ju grafisk design och träffade likasinnade när han var med vid öppnandet av Ideum i Sunne. Madeleine möttes inte av några blågula band, men var som klippt och skuren för uppdraget på Akademiska barnsjukhuset. Besöket var ett led i arbetet för stiftelsen Min stora dag, en organisation som helt enkelt försöker uppfylla sjuka barns drömmar. Fyraåriga Linnea lider av den kroniska lungsjukdomen cystisk fibros och hennes största önskan var att få träffa en livslevande riktig prinsessa. Madeleine är dessutom beskyddare för Min stora dag.
Barnen är ju vuxna nu och vad jag måste säga, jag ser med stor glädje och stolthet också hur trevliga och naturliga och fina de är. Och så vi är väldigt lyckligt lottade att ha så trevliga barn. Vi har alltid försökt att förklara till våra barn hur viktigt det är att respektera andra, att lyssna på andra, att låta de andra komma fram och tala och möta med respekt, med värme. Och då det är klart att förvänta sig ett barn eller ett ungdom samma behandling naturligtvis. Och blir man sårad så är man lite mer försiktig så drar man sig tillbaka kanske.
Mm. Vad tycker drottningen om skvallerpressen sådär i?
Ja, jag tycker de har ett namn som de förtjänar.
Utställningen om kungens 30 år öppnades redan i våras.
Ibland blir man förskräckt att tiden går så fort. Och så undrar man, vad kutsiken har jag gjort? Ja, nämligen, då hittar man de här fotografierna. Och då blir man ju ganska förvånad att man har hunnit med ganska mycket under de här åren. Nu är det ju så här att jag kan inte hålla på och inviga en... Det kan man inte göra i en egen... Det går bara inte. Och det är därför man har en drottning. Som nämligen inviger den här utställningen åt mig. Varsågod.
Ja, jag förstår att det inte är så lätt att tala om sig själv. Ja, jag har ju inte varit med från början. Men jag har varit med 26 år i alla fall. Och jag måste säga, det är en fin liten utställning. Det ger en fantastisk återblick på de 30 åren som kungen har varit med. Det är många bilder som också är privata, som inte är kända. Och där ser vi en kärleksfull person. En person som är nyfiken på mycket. Som är busig med sina barn. Och ja, det är inte många som träffar honom på det sättet. Men utställningen kanske visar det.
Hur är han som kung?
Ja, som kung, det är kanske inte jag som ska svara på. Men som förebild och pappa så har han ju... Det, och det är någonting som jag kanske som dotter och så kanske inte riktigt tycker kommer fram tillräckligt ofta. Det är att pappa har en väldig humor.
Kan ni med sånger?
Han är inte alltid så seriös på det sättet som han alltid porträtteras. Utan han är en väldigt glad figur egentligen. Och det är lite synd att det inte kommer fram oftare.
Men han får visa lite mer av det då?
Ja, men det visar sig också. Men man väljer att visa vissa sidor såklart. Men, och det har ju alltid, pappa har alltid varit en person med, som inte kan sitta still. Han har väldigt svårt att finna ro om man så säger. Så han har alltid tusen saker på gång samtidigt. Även på somrarna när man kanske i den tiden på året när man skulle kunna ta det lite lugnt. Det är väl då det görs mest. För då har man tid att göra så mycket som möjligt. Och så gillar han att laga mat också. Och det är inte alltid lika roligt att vara försökskanin på alla såser.
Alla såser framförallt?
Ja, framförallt såser.
Men sås är svårt, har jag hört, att laga.
Ja, det verkar så.
Han är en fin person. Också att vara gift med och också som när vi är tillsammans ute på något uppdrag. Då är det väldigt lätt att hjälpa varandra. Så det är... Han stödjer mig och jag stödjer honom. Vi behöver inte tala mycket om det, men han finns bara, eller jag finns bara. Så det är det.
Kompletterar varandra. Mm.
Ja, verkligen.
Ja, tomorrow, King Sweden. Yeah, tomorrow, come Thailand. Yeah.
I Thailand tar man bara emot ett statsbesök per år och bara kungar och drottningar gör sig besvär. Presidenter och premiärministrar får vackert nöja sig med att fara på vanliga officiella besök. Den 76-årige kung Bhumibol Adulyadej och drottning Sirikit trotsade den för årstiden ovanliga värmen med temperaturer nära 40 graders strecket för att välkomna det svenska kungaparet på Bangkoks militärflygplats. Statsbesöket är kungaparets första officiella besök i landet, men de privata resorna hit har blivit desto fler. Och så sent som några månader före statsbesöket gjorde kungafamiljen som så många andra svenskar och for på semester till Thailand. Sverige och Thailand har en lång historia av kontakter på statschefsnivå. År 1897 besökte kung Chulalongkorn Sverige. Och för att ihågkomma det besöket byggdes i mitten på 1990-talet med hjälp från Thailand en thailändsk paviljong i norrländska Ragunda. Och när det hade blivit dags för den obligatoriska gåvoöverlämningen fick kung Bhumibol och drottning Sirikit ta emot en bild av den thailändska paviljongen. Kung Bhumibol själv var i Sverige på statsbesök tillsammans med drottning Sirikit 1960, något som de båda kungarna berörde i sina tal vid den stora välkomstmiddagen på Grand Palace, det officiella residenset och den thailändska motsvarigheten till Stockholms slott. Med på mottagningen fanns också bland andra kronprins Vajiralongkorn och prinsessan Sirinthorn. Under statsbesökets första dag passade kungen och drottningen på att besöka Wat Pra Khao, smaragdbuddhans tempel som ligger intill det kungliga palatset.
Templet från slutet av 1700-talet är en av Bangkoks mest populära turistattraktioner, med smaragdbuddan själv, Thailands mest heliga buddhafigur, i centrum. Till den thailändske kungens officiella plikter hör att 3 gånger per år klä buddhan i de färger som passar för årstiden. Av Thailands 62 miljoner invånare är hela 95% buddhister. Den thailändska monarkin är populär. Så populär att den som skriver eller säger något nedsättande om kungen kan hamna i fängelse. Men trots det, kanske snarare än tack vare, är kung Bhumibol omåttligt populär som person. Denna popularitet hänger inte minst samman med den roll han anses ha haft för att säkra Thailands väg mot demokrati och välstånd.
Den thailändske kungen har ingripit för att rädda demokratin. Det har han gjort 2 gånger, 1976 och 1992, då de senaste kravallerna ägde rum, eller rättare sagt då folk gick ut på gatan för att sätta stopp för en militärregering, och militären började skjuta på folket. Kungen har båda gångerna tagit ställning för folket, och han liknar på det sättet kung Juan Carlos av Spanien, som ju också har ingripit för att slå vakt om demokratin.